hade Åke Sandin det här på Radio Tyresö, succékanalen 91,4. Som man ju också kan lyssna på webben tyresoradion.se. Det fina med Tyresö är bland annat att det finns många duktiga skrivande människor här. Nyligen har jag intervjuat Stellan Björk, låt vara om Älmhult och Ikea och så vidare. Men alla i Tyresö har någon Ikea-möbel. Och två av författarna till den här fina boken om Breivik, I skuggan av en markis, intervjuade jag också. Och nu har jag förmånen att på nytt träffa Anna-Klara Melich, född Hedman. Du tillbringade halva ditt liv, den första halvan av ditt liv, 20 år här i Tyresö, Fårdala, Krusboda.
Ja, det stämmer.
Besöker du Tyresö, Tyresö fortfarande?
Det gör jag väldigt ofta. Mina föräldrar bor här, så jag har absolut anledning att komma hit titt som tätt.
Bor de kvar i Fårdala?
Nej, nu bor de på Myggdalsvägen i Tyresö.
Jämna nummer i lägenhet.
Jämna nummer i lägenhet.
Nära centrum.
Ja.
Otroligt smart och bekvämt, eller hur?
Ja, det är det verkligen. Det är toppen.
För 2-3 år sedan gjorde jag en halvtimme med dig om din första bok, Gunga åt öster. Vad 17 var det för gungigt med den?
Ja, det är en bok som gavs ut 2010 som heter Gunga åt öster mot tidens härskare.
Mot tidens härskare?
Ja.
Finns det en härskare över tiden?
Ja, det är inte alla som vet. Men det är en äventyrsbok kan man säga för barn i åldern 9-12 år. Som utspelar sig i Dalsland där Aina, en flicka på 10 år, besöker sin morfar. Och hon en natt kan hon inte kan sova. Och hon går ner till finrummet där det sitter en gammal dam och som behöver Ainas hjälp. Och det visar sig att hon kommer från öster, landet som styr våran tid. Och där går tiden allt snabbare och Aina är då den enda som kan hjälpa dem i öster att få tiden att gå som vanligt igen kan man säga.
Två frågor. Varför förlägger du handlingen till Dalsland, ett litet, litet landskap där i västra Sverige? Och varför kallar du den här flickan för Aina?
Ja, för det första att det är Dalsland, det beror på att jag har tillbringat alla mina somrar i Dalsland. Min mamma kommer därifrån och vi har en släkthus tillsammans med släkten där. Och min mormor bodde där när jag var
liten. Mamma Hedman som var lärare på Forellen?
Ja.
Hon var lärare.
Nej, nu har hon gått i pension. Ja. Hon var lärare i Forellen och sen på C3L i Tyresö.
Ja.
Också komvux där.
Fanns det en gungstol i mormors hus?
Ja, det gjorde det. Det fanns en gungstol i mormors hus. Och när jag var ungefär 20 år så gick jag ner en natt. Och då tyckte jag att det var någon som satt där. Så det var det som var det första lilla fröet till böckerna kan man säga. Att jag började fundera på vem kan det ha varit som i sådana fall var där.
Såg du någon människa i gungstolen? Är du vidskevd i Anna-Klara Melich född Hedman?
Ja, nej. Jag tyckte det såg ut som det. Men sen blev jag så rädd så jag sprang därifrån. Och då när jag kom tillbaka då var det ingen där. Så att det är frågan om det var det eller inte.
Jaha.
Men det var fröt i alla fall.
Och namn, Aina.
Ja, att Aina heter Aina. Det beror på att när jag funderade på vad huvudpersonen skulle heta i de här böckerna. Så tänkte jag att min farmor hette Aina. Och det betydde, när jag slog upp det såg att det betydde den enda. Och då tyckte jag det passade bra för att hon är den enda som kan hjälpa dem. Både i öster och nu i väster i den nya boken.
Och snacka med den där härskaren över tiden som du påstod fanns.
Precis. Ja, snacka eller kämpa mot henne. Eller honom.
Var en otäck härskare.
Det var det.
Så det här är någonting som barn och ungdomar gillar att läsa om.
Ja, det hoppas jag att de gör. Det är tanken. Det är en äventyrsbok i första hand inom genren fantasy. Men lite alltså, i gammal miljö men med lite övernaturliga inslag kan man säga.
Var skrivandet någonting som var ditt älsklingsämne i Krusboda skola, Nyboda University och på Tyresö gymnasium? Anna-Klara?
Ja, jag har alltid tyckt om att skriva, det har jag gjort. Och vi hade, när jag gick i fyran, författarbesök som var och besökte klassen och där vi fick skriva en historia tillsammans och individuella historier. Så då började jag tycka det var väldigt spännande. Jag vet att jag hörde av mig också till författare som jag tyckte mycket om att läsa, att jag skrev brev till dem. Ja, bland annat Olof Svedelid vet jag fick brev från, för jag skrev till honom. Och att,
Är det en deckarförfattare?
Ja, jo, han är deckarförfattare, men han skrev också ungdomsböcker med i historiska miljöer.
Och som tonåring skrev du till honom?
Ja, jag var väl kanske 10-12 år kan jag tänka mig.
Och när han brydde sig om att svara den där lilla tjejsnärtan på 10-11 år.
Ja, det gjorde han. Väldigt trevligt brev tillbaka. Så att det var, vad heter det? Det var väl sådana saker som satte igång att jag tyckte det var spännande att skriva och sådär.
Andra författare som har inspirerat dig då?
Ja, jag har läst väldigt mycket som många andra. Astrid Lindgren tycker jag är väldigt bra och har påverkat mycket.
Och du är verkligen inte ensam.
Nej, det är jag verkligen inte. Och Maria Griper, det här lite övernaturliga tycker jag, har jag också tyckt väldigt mycket om. Läst mycket. Sen alla sådana här äventyrsböcker som Enid Blyton och sånt slukade jag när jag var liten. Kulla Gulla, Anne, ja. Såna, Anne på Grönkulla.
Ja, men det är ju typiskt.
Ja, men jag läste mycket. Min mamma är ju svenska lärare som sagt, så jag har läst mycket.
Övernaturligt. Är du vidskeplig? Tror du på spöken? Du anar inte hur jag fick höra för många herrans år sedan när jag var liten pojke i Norrland om skrämta. Man skulle akta sig så inte skrämta kom och tog det. Skrämta, det var spökena. Tror du på spöken? I Fårdala finns det väl inga skrämta eller spöken?
Jag vet inte. Alltså, någonting. Ibland så tycker jag kan hända övernaturliga saker som man inte riktigt kan förklara som sådär av vanlig logik. Så att det, jag tycker det kan hända.
Den där skepnaden i gångstolen i dag.
Ja, till exempel. Till exempel att, vad heter det? Men ja, att det, när min mormor dog så samma dag så, vad heter det, när jag var väldigt ledsen. Så vid mitt jobb, när jag jobbade vid Fleminggatan, Sankt Eriksgatan, väldigt trafikerat. Då kom en duva och försökte, vad heter det, till mitt fönster där jag satt, i det lilla fönstret. Och försökte ställa sig på, vad heter det, fönsterbläcken. Men kunde inte, för det var av stål. Och den flög fram och tillbaka flera gånger. Och varken tidigare eller senare har någonting sånt hänt.
Och sen,
det är sådana övernaturliga saker.
Senare fick du reda på att din...
Nej, då visste jag precis det. Jag hade precis fått reda på
att din mormor Aina i Dalsland.
Nej, min mormor Irene i Dalsland. Det är hon som har huset. Och min farmor, det var hon som hette Aina.
Jaha!
Så det...
Också i Dalsland?
Nej, Falun.
Jaha. Så det var i Falun när Gungstunden stod där. Det var då?
Nej, det var i Dalsland. Så huset är förlagt i Dalsland, men personens namn och personen är från Falun.
Hur kom det sig att du började med att skriva böcker? Nu är din andra på gång, alltså Gunga åt väster. Mm. Anna-Klara Hedman Medich.
Ja, den andra har ju precis släppts i handen nu, 1 november.
Hur kom det sig att du började? Du har ju ett vanligt, förlåt mig, så kallat hedligt yrke också.
Ja, jo, det kom sig att jag tänkt väldigt, väldigt länge att jag tycker det skulle vara roligt att skriva böcker. Framförallt då för barn och unga. Och sen så har jag en kompis som också är från Tyresö, Nina Ramsby heter hon. Och hon håller på mycket med musik och sa någon gång att det här med att man ska hitta den rätta inspirationen för att göra musik eller vad det är. Det är inte det som är det viktiga. Man måste sätta sig. Det är det. Sitta sig och jobba. Det är det som gäller. Och då tänkte jag när jag var mammaled att nu ska jag sätta mig och jobba. Så då började jag, så fort min dotter sov så satte jag mig och jobbade och skrev. Och då blev det en bok till slut.
Så det är mammaledigheten som har varit förutsättningen för ditt författarskap?
Ja, det har det varit.
Men hur många barn har du?
2 har jag.
Det är ju standard.
Ja, det är det. Nej, men, men nu gör jag så att jag jobbar 4 dagar i veckan på vanligt jobb och så skriver jag en dag i veckan. Så
det har någon av dina barn läst din förra bok, Gunga åt öster?
Ja, de har läst båda böckerna har de gjort. De har också varit testläsare. Jag har läst högt för dem så de har fått tycka till i tiden.
Barn är ju mammakritiska, åtminstone när de kommer upp i 11, 12, 13 års ålder. Har du klarat dig undan intern kritik?
Nej, men det har varit jättebra faktiskt. Alltså de tycker de böckerna, vad heter det? Min yngsta dotter kan tycka att det är lite läskigt. Men ändå tycker de att
Hur gammal är din yngsta?
Hon är, 6,5 är hon.
Ja, då förstår jag.
Så hon är minsta lagen.
Så kan du inte läsa själv då?
Nej, utan vi läser högläsning helt enkelt.
Ja. Okej. Hur är Aina, den enda, även med i den här nyutkomna Gunga åt väster?
Ja, det är
det också tiden? tidens härskare, hon kämpar mot där.
Nej, det är det inte. Det är samma, det Aina är med i båda böckerna och kommer vara det även i fortsättningsvis. Hon är huvudpersonen även i fortsättningsboken. Det är en fristående fortsättning. Så samma personer och i samma hus som det utspelar sig. Men i den här boken så är det miljö eller klimatförändringar som är det underliggande temat. Att miljön inte är, vädret är inte som det brukar. Det är alldeles för varmt för att vara vinter. Och det knoppar på träden och kantareller finns i skogen. Och då är...
Ja, det är varje sommar är det knoppar på träden och kantar på varje höst finns det.
Inte vid jul. Det här är vid jul. Jag säger vid jultid. Ja. Och då så, vad heter det? Och då så att årstiden är inte som det brukar. Och därför får Aina då, kommer de till henne och vill ha hjälp från väster. Där årstiderna, därifrån årstiderna styrs helt enkelt.
Jaså, och hon är den i enda väster som där solen går ner, där styrs årstiderna av någon slags härskare då? Eller vad då?
Ja, vädrets första heter den här.
Vädrets första?
Ja, precis.
Jaha, hur går det för Aina fortfarande 10 år?
Ja, det här är ett halvår senare, så hon är fortfarande 10 år.
Oj, hon har mycket att stå i det år. Ja. Hur går det för henne? Möter hon härskaren?
Det får man se när man läser, men jag tror att det lyckas bra. Jag hoppas det.
Är hon i stor fara och sådär? Så att
ja, hon blir...
11-åringarna sitter och är ängsliga.
Ja, det är ju en äventyrsbok och det händer saker hela tiden. Mycket är att miljön spelar med spratt. Det blåser väldigt mycket när de går genom årstiderna, genom våren och sommaren och hösten och vintern där i väster. Och där ger miljön och vädret dem väldigt mycket utmaningar. Jättemycket blåst och stor hetta. Men också att det är någon som förföljer dem hela tiden. Så att det är...
Oh ja.
Och vem det är får man se.
Det får man läsa om.
Det får man läsa om.
Boken Gunga mot väster av Anna-Klara Milich, född Hedman. Mm. Är du engagerad i klimatfrågan? Det låter ju så när du låter det blomstra och knoppar som brister i jultid och i januari.
Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga att lyfta upp. Det är ju en fråga som rör oss alla och framförallt våra barn som ska leva i klimatförändringarnas verkan. Så att jag tycker, jag är engagerad på det sättet att jag försöker göra det jag kan liksom, hemma vid. Och
men nu, Anna-Klara, sitter du med en gammal frusen gubbe, låt vara halvlappig från Norrland, som tycker att det är ganska kallt. Till och med nu, vi sitter här den 30 november, jag är en gammal lärarstöt. Vad är det för dag, 30 november? När jag var liten, då var det Karl XII dagen när han stupade i Norge den 30 november 1718. Men idag är det
Kåldolmens dag.
Just var det. För att Dussinkalle, Karl XII, han tog hem kåldolmar som var något nytt ifrån sin långa vistelse i Turkiet. Nu har vi fått lite historia också här.
Ja, precis.
Jo, men jag tycker ju det är kallt. Jag sitter här med en yllekofta och en tjock jacka redan i slutet av november. Inte 17 tycker jag att det blir så mycket varmare.
Ja, men det är olika år. Det är ju så ändå att det står ju i tidningen att är det 4 grader som man... Som,
2.
4 har jag läst.
Alltså, okay.
Att gradantalet höjs snittstemperatur. Eller man är rädd för det.
Man är rädd för det.
Ja,
då smälter isarna upp
precis.
Arktis och så vidare. Jag tror på de här vetenskapsmännen som varnar för det här. Även om jag tycker att det är ganska kallt. Också nu på vintern. Okej. Okay. Den här boken. Jo, det är väldigt svårt, säger många hoppfulla skribenter, att få ut böcker. Att hitta ett förlag som accepterar dem. Min gamle vän Roland Skytt som skrev en succébok, Kodespällan, som är en succéfilm också. Jag tror han, jag vet inte hur många förlag han skickade sitt manus till. Och till sist var det ett lyckligt förlag som antog boken och den blev ju en jättesuccé. Och en bokförläggare jag intervjuade så frågade jag hur många böcker antar ni av alla de manus ni får? Ja, det kanske 3-4 av 1000. Hur klarar du att få den utgiven? Eller har du givit ut den på eget förlag?
Nej, först så gavs den här Gung åt öster ut på ett förlag som heter Olika förlag. Och det är ett mindre förlag som den gavs ut på. Men sen så fick jag höra talas om ett förlag som heter Hoj förlag. Som jobbar mycket med marknadsföring så, där man också investerar en del i sin egen utgivning. Så att då flyttade jag över så att rättigheterna dit. Och nu så har jag tagit det. Man får skickas in och så blir det en lektör som läser och godkänner om den tycker det är bra
eller inte. Vad heter förlaget, sa du?
Hoj förlag. Det står
H-O-I.
H-O-I. Precis.
H-O-I.
Förlag. Och det står för House of Independent. Det är... Man försöker få, vad heter författarna, oberoende av de...
Trenderna? Mm.
Att de stöttar och
jobbar mycket marknadsföring. Ja, men en trend som du har accepterat, det är ju klimatuppvärmningen.
Accepterat?
Det är väl trendigt?
Nej. Ja, det är ju en klimatuppvärmning, men där får vi ta vårt ansvar.
Men hur är det nu? När jag var liten, då läste ju mina jämnåriga och jag väldigt mycket böcker. Det var Biggles och det var en massa sådana böcker. Och du berättade ju om att du läste Astrid Lindgren och andra när du var liten. Men läser barn så mycket böcker nu? Sitter de inte sedan 4-5-årsåldern klistrade vid datorn och tittar på häftiga, ofta alltför våldsamma och krigsbefrämjande dataspel?
Jo, det är nog en sån...
Hur är det med dina barn?
Mina barn... spelar inte så jätte, och spelar ju spel, men inte så jättemycket. De läser en hel del. I deras skola så har de så att de läser varje morgon i 20 minuter innan lektionerna börjar när man kommer.
Sitter de tyst och läser själva?
Ja, tyst läsning. Ja. Så det är nog väldigt olika i skolan hur man lägger upp det, kan jag tänka mig. Men det finns ju undersökningar som visar att till exempel föräldrar läser betydligt mindre för sina barn nu för tiden än vad man gjorde för bara 10 år sedan. Så att det går ju åt det hållet, helt klart.
Det går ju ibland det inte att prata med barn längre. För de sitter där med sina jäkla mobiler och appar och nu allt vad det heter. Och är helt upptagna med det. Och svarar knappt när man pratar med dem.
Nej, det stämmer.
Det är väl inte så bra. Därför man lär ju sig väldigt mycket i umgänget med föräldrar och släktingar. I släktmiddagar och liknande.
Mm. Nej, jag håller med.
Nu sticker barnen iväg sina datorer. Så fort efterrätten är klar.
Nej, då får man hoppas att de tar en god bok istället och läser.
Bra. Vi ska göra. Vi uppmanar alltså föräldrar och släktingar att ge sina barn i julklapp en bok för en gångs skull. Till exempel Anna-Klara Melis nya bok Gunga mot väster.
Va? Precis. Ja.
Du ser, jag är PR-man också. Nu har jag hört att teckenspråk har en särskild roll i ditt skrivande, Anna-Klara.
Ja, det stämmer. Eller de har en särskild roll i böckerna. Att där pratar man teckenspråk. Aina pratar teckenspråk med sina kompisar i Dalsland och även i öster och väster.
För och att tala teckenspråk, vad är det för någonting?
Alltså att man tecknar till varandra.
Vad heter med händerna?
Det? Ja, med händerna. Så att, som man gör om man är döv.
Ja.
Hennes lillebror är döv, så då kan hon teckenspråk. Och det är så bra att kunna om man smyger på personer när de inte ska höra vad man säger. Eller om ljudet är alldeles för högt så att man inte kan skrika, att det inte hjälper att skrika.
Men då är teckenspråk, det är en ren katastrof i radio.
Ja, det är det. Det har du rätt i. Passar bättre med tv då.
Mångfald, tolerans, är det någonting som förekommer i din nya bok Gunga åt väster?
Det är väl lite underliggande tema i alla böckerna på något sätt.
På vad sätt visar man tolerans? De där härskarna i väster och öster, det var ju ganska otäcka figurer om jag fattade rätt.
Ja.
Som Aina tampas med.
Egentligen så är det nya boken som det är väl mångfald och tolerans som är i det. Ja. Det är den nya boken som kommer ha det. Den som kommer, kommande skall. Där är mångfald.
Vänta, håller du på med en tredje bok?
Ja, nu håller jag på med en tredje bok. Den heter Gunga åt söder och norr.
Då gissar jag att... Alltså, både åt söder och norr?
Ja, Då blir det både.
Så det blir inte en fjärde bok
jo,
då?
Jo, det blir det. Men den heter Gunga hem igen.
Gunga hem igen.
Precis.
Hur mycket har du hunnit skriva på den tredje boken då?
Jag har skrivit väldigt mycket för hand och gjort stora drag, synopsis i stora drag. Men inte...
Skriver du för hand?
Idéerna
det är ju yngre stenåldern.
Idéerna samlar jag för hand, men okay. Sen skriver jag på datorn.
Ja. Säg, skulle du kunna läsa någon liten bit ur din nya bok, Anna-Klara Melich, född Hedman?
Det kan jag göra. Jag läser början helt enkelt i boken. Jag kommer aldrig att glömma vårt första möte, den där åsknatten i december. Hur annorlunda jag tyckte att hon verkade vara jämfört med alla andra barn jag mött. Hon såg ovanlig ut där hon satt i morfars finrum och hon betedde sig märkligt också. Både händer och kläder var leriga och hon rörde sig och pratade så långsamt. Dessutom verkade hon ha svårt att andas. Hon kippade efter luft. Precis som hon inte fick tillräckligt. Men det mest underliga var ändå håret. Trots att hon verkade vara i min egen ålder var det korta, spretiga håret alldeles grått. Det var natten till Lucia. Jag var hos min morfar i hans gamla hus som ligger långt ute på landet. Huset har funnits i vår släkt i generationer och liknar inga andra hus jag vet. Det händer underliga saker här. Den här natten hade åskan väckt mig. Den hade mullrat redan på kvällen när jag gått och lagt mig. Då hade den varit på avstånd och inte gjort mig något. Men när jag senare vaknade av ett högt dån hade jag blivit rädd. Regnet smattrade hårt mot fönstret samtidigt som blixtrarna och bullret avlöste varandra. Aldrig tidigare har jag varit med om ett sånt åskoväder. Det kändes som att hela luften vibrerade. Jag ville inte vara ensam utan lämnade min varma säng för att gå ner till morfar. Men han låg inte i sin säng i kammaren. Nej, jag kunde inte hitta honom någonstans. Jag letade efter honom i glasverandan, på toaletten och i köket. Men han var inte där. Då gick jag in i finrummet och ropade på honom. När jag stod där i min pyjamas mitt på golvet dundrade åskan igen och strax därpå lystes hela rummet upp. För ett ögonblick hade allt synts tydligt. Den stora matsalsgruppen, kakelugnen och väggen med alla gamla fotografier på. Men det var inte det som drog till sig min uppmärksamhet. Det var gungstolen, eller rättare sagt den gråhåriga flickan som satt i den. Hon var alldeles stilla, uppkrupen i gungstolen och hon mötte min blick. Aina, sa hon sakta. Aina, du enda. Vi behöver din hjälp. Sen tystnade hon. Helst hade jag velat springa därifrån, men den gråhåriga flickan såg så skör ut på något sätt och jag kände att jag bara inte kunde försvinna. Vem är du och vad vill du mig? Frågade jag därför. Hon svarade inte. När blixten inte lyste upp rummet var det mörkt. Det var knappt att det gick att urskilja flickan där hon satt. Men jag förstod att hon var där. För varje gång hon andades hördes ett pipande ljud. Jag upprepade frågan. Vad vill du mig? Hon var fortfarande tyst. En ny blixt lyste upp rummet. Flickan satt alldeles orörlig i stolen. Jag höjde rösten. Vem är du och vad vill du mig? Jag nästan skrek. Men trots det svarade hon inte. Jag började tycka att hennes tystnad var riktigt jobbig. Varför hade hon sagt att hon behövde min hjälp om hon nu inte ville prata med mig? Jag tvekade, osäker på vad jag skulle göra. Jag går nu, sa jag till sist. Sen vände jag mig om och började gå ut ur rummet mot köket. Långsamt, inte snabbt. Just om jag skulle ta ett steg över den höga tröskeln in till köket ropade hon efter mig. Rösten var svag. Ja, jag har något åt dig. Vadå? Jag vände tillbaka, lättad över att hon äntligen börjat prata. Kom närmare. Jag gick genom det mörka rummet fram till gungstolen. Ge mig din hand. Jag räckte fram handen. Hon tog tag i den. Först kändes det som hon la i två saker. Dels något hårt och varmt och dels något lätt och fuktigt. Men så ångrade hon sig och tog bort det hårda. Här, sa hon samtidigt som hon puttade tillbaka min hand. Vad är det? Frågade jag. Det kändes som att jag hade ett litet fuktigt knyte i handen. Flickan svarade inte. Det enda som hördes var hennes pipande läte när hon andades. Plötsligt gnistrade till i flickans hand. Jag tror det var det hårda som hon först lagt i min hand som blänkte. Snabbt stoppade hon ner i byxfickan. Då hördes en åskknall. Den var så stark att fönstren började skaka och ett av fotografierna på väggen föll ner på golvet. Sen lyste en blixt upp hela rummet. Jag såg på flickan. Hon satt orörlig i gungstolen och tittade rakt fram. När det blev mörkt igen var det pipande ljudet borta. Jag gick fram till gungstolen. Och precis som jag anat var den tom.
Anna-Klara Melich läste början av sin nya bok Gunga åt väster. Vad fint du läste.
Tack.
Jag satt och tänkte på min snart 14-åriga dotterdotter. Att den där texten kan väl tonåringar också njuta och till och med vuxna ha glädje av att läsa.
Jag tror det. Det är många som har läst den.
Varför säger du att det är 9-12?
9-12, det är där den är kategoriserad. Varje bok som ges ut kategoriseras som någon huvudmålgrupp.
Ja.
Men sen går det ju att läsa den även om man är yngre, om man har som högläsning eller om man är väldigt tidig att läsa.
Ja.
Men även som äldre, och jag tror att den här kan vara funka både för vuxna och större.
Det måste vara spännande för 15, 16, 17-åringar. Och vuxna också.
Det tror jag. Jag hoppas att mitt mål är att det ska vara på flera nivåer, att det är mycket, att underliggande, man tar till sig olika saker i olika åldrar helt enkelt.
Om jag nu skulle köpa den som julklappsbok, var hittar jag den någonstans att köpa?
Ja, den finns bland annat på Tyresö bokhandel.
Det är en bra bokhandel i Tyresö centrum.
Ja, precis. Ja. Där finns den. Sen finns det ju på webbutiker och på andra bokhandlar också. Men Tyresö bokhandel är bra ställe.
Du sa att du började med ditt bokskrivande när du var mammaledig. Men du kan väl inte vara mammaledig jämt? Du har ett heltidsyrke vid sidan om ditt skrivande.
Eller jag jobbar 4 dagar i veckan, så 80%
du har
jobbar
en dag ledigt.
En dag ledigt har jag på onsdagar.
Vad jobbar du med? Säg inte att det är på bokhandel du jobbar.
Nej, det är det inte. Jag jobbar som kommunikatör på en myndighet som heter Handisam.
Vad sa du?
Handisam. Och det står för Myndigheten för handikapppolitisk samordning. Det är ett långt och...
Det är ganska okänd myndighet.
Ja, det är en liten myndighet. Vi är 30 personer. Men vår roll, det är att påskynda funktionshinderspolitiken. Att de mål som är satta, som regeringen har satt för funktionshinderspolitiken, att de ska uppnås. Och så följer vi varje år. Hur går det inom arbetsmarknaden? Hur ser situationen ut för personer med funktionsnedsättning?
Jag hörde nyligen Thomas Hammarberg. Han är väl världsmästare på mänskliga rättigheter.
Precis.
Human rights, som det heter på nysvenska. Och han berättade någonting som jag inte känner till. Torsdags demonstrationer utanför Rosenbad.
Ja.
När regeringens statsråd kommer och går in i regeringsbyggnaden, då sitter en jäkla massa människor i rullstolar och med käppar och kryckor där utanför och kräver bättre tillgänglighet. Är det någonting ni sysslar med?
Ja, det är en fråga som vi...
Känner du till den
där torsdagsaktionen heter den. Och det går ut på att, nu vet jag inte exakt hur många dagar, men runt 1000 dagar sedan så tog det fram ett förslag på hur bristande tillgänglighet, alltså om du till exempel inte kan komma in i en affär eller på en restaurang eller någonting på grund av en trappa, om du använder rullstol eller om du inte kan, om tillgängligheten gör att du inte kan ta del av samhället och att det ska klassas som diskriminering, alltså enligt lag. Det är det man vill att, det har man bestämt att det ska göra. Att riksdagen har klubbat igenom det, men än har det inte... nej, precis. Och det är det man påskynder. Varje torsdag så är man där utanför Rosenbad. Så.
Vad trevligt det var att träffa en före detta nyboda tjej igen. Anna-Klara Melich, född Hedman. Och lycka till med den här nya spännande boken Gunga åt väster. Och lycka till med nästa bok. När du ska gunga åt söder och norr.
Ja, tack så jättemycket. Det var jätteroligt
att vara med.
Nu ska jag gunga hem igen.
Ja, tack.